Välkomna till Eldorörelse.
Både krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Vi kör på internet.
Och det är inte för att det är sommar, utan det är för att jag har blivit lite förkyld eller någonting. Jag har något strul i halsen. Så då vill inte du bli smittad på din semester, vilket är ganska rimligt.
Ja, precis. Och också för att man ska vidare på nya äventyr. Och det här var lite hastigt och lustigt inspelat lördagen den 19. Det är inte så att du är allergisk, för du är på kattpappa nu.
Nej, men det är, jag har aldrig haft en allergi som yttrar sig genom att man får halsont enbart. Jag tror inte jag brukar ju ha fått hösnuvar då förut när jag har haft allergiska reaktioner. Men det har jag inget nu eftersom jag då har börjat äta antihistaminer, det slår äta fin. Och inte känt någon allergisk reaktion mot katterna. Så det är jag väldigt nöjd med att det verkar funka. Jag är också väldigt nöjd som kattpappa, måste jag säga. Mysigaste som jag har gjort på år och dag.
Ja, är de söta?
De är extremt söta. Det är svårt att beskriva, höll jag på sig. Det är ju raskatter liksom, så jag antar att vissa skulle tycka att de ser för konstiga ut liksom. De har ju lite så extremt stora öron och trekantiga ansikten liksom, så de ser lite alien-mässiga ut. Men också när de då börjar betrakta en som sin viktiga människa liksom och ska komma och krypa upp i knät och spinna när man sitter och äter och sådana saker, då börjar man ju också tycka att de är ännu sötare, för då liksom tänker jag att nu är det liksom det sötaste utseendet jag kan tänka på en katt, eftersom de här katterna som vill gosa med mig hela tiden ser ut så. Ja, självförstärkande spiral.
Så det är lite vad du gör nu på semestern?
Det har ändå varit en vecka av att mest sitta inomhus när det har varit fint väder. Sen så fick jag för mig att gå ut igår då och vara ute mellan, vad var det, 12:30. Så då brände jag sönder mig istället. Så, för jag var inne ännu mer på grund av det.
Jag har kombinerat det med att du inte verkar klippa dig på år och dag, så ser du fan helt jävla galen ut alltså.
Ja, jag, det gör jag verkligen. Min tjej tog ju ett foto på mig liksom när jag kom hem med den här brända frisyren. Solbrännan och frisyren stack liksom upp som farbror Melker. Nu har jag ju inte, flint längst upp på liksom, men jag är ändå så mycket mer hår på sidan att det såg väldigt så, ja, en rödbränd farbror Melker, eller du sa som Ted Borg eller någonting. Då vill jag ändå säga att jag inte är lika stripig trägg som Ted Borg, men ja, det är väl ditåt. Ah, jag får gå till frillan helt enkelt.
Du får göra det. Okej, vad händer i världen då?
Ja, det händer väl massa saker, men vi har väl sagt att vi ska prata om Syrien. Det är ju en konflikt som har blossat upp, kan man säga, i den här Al-Suwaidi.
Absolut. Alltså, det
guvernatet, vad det heter. Alltså den regionen som ligger då i södra Syrien, som har en, jag tror, majoritet drusisk befolkning. I alla fall, så är, om inte annat, så är de största minoritet liksom. Där det då har börjat liksom en våldsspiral mellan druser och beduiner i det området. Det verkar ha börjat med ganska så, alltså, någon blev rånad, typ, rånad på en...
En frukthandlare eller en grönsakshandlare.
Precis, en grönsakshandlare blev rånad på sin lastbil med varor liksom. Rånarna ska då ha varit beduiner, och sen så svarar på det kidnappade drusiska miliser, eller väpnade grupper på något sätt, beduiner, och då kidnappade beduiner druser, och sen så blev det också alltså regelrätta strider mellan grupper, och så här, man brände hus för varandra, och då så har också beduiner liksom i hela Syrien mobiliserats och rört sig till det här området, och framförallt den här staden då, vad den nu heter, Suwaidi eller någonting. Och sen har striderna liksom pågått där, och då har centralregeringen i Syrien där sagt, nu ska vi skicka trupp för att upprätthålla ordningen. Men det är ju fortfarande då gamla HTS och så som kommer. Och då har det ju varit att de också har haft så ett antidrusiskt liksom förhållningssätt. Om man ska säga att de har ropat liksom slagord om etnisk rensning, och det finns bilder där de, eller det finns videomaterial där de liksom vanhelgar drusiska religiösa symboler och tvångsrakar folk. För de har ju då mustasch i sitt skägg och då så då har de som rakade till att se ut mer som så här jihadister då och så. Så det är liksom staten som kommer och sätter lag och ordning blir ju i själva verket då en del i konflikten på något sätt. Och i sin tur då har Israel sagt att ja, vi har ju förbjudit Syrien att flytta sina trupper söderut i landet. Det har de ju haft sedan länge, liksom ett sånt. Ni får inte röra er söder om Damaskus. Så då har de bombat ut mycket av de här, eller mycket, men de har bombat ut trupprörelser från Damaskus söderut. Och till slut också bombar de ju inne i Damaskus. De bombade, vad är det, försvarsdepartementet eller vad det man ska kalla det?
De rev väl det mer eller mindre.
Ja, alltså, visst. Det, video finns ju på det också. Det bara går ju luften hela det komplexet.
Ja, de har liksom, ju flera så. Bomber liksom. Man ser att de smäller verkligen så. De ska göra till ruiner. Verkligen så. Symbolhandling.
Och ja, där någonstans står det väl idag. Jag tror att det förhandlas massa olika eldupphör. Och olika liksom överenskommelser som ska ske. Men de har brutits en efter en. Liksom. Och nu är det väl någon som jag tror gäller nu också. Som är på något sätt att, ja, men ändå regeringstrupperna ska in och återställa ordning. Liksom. Beduinerna ska dra sig tillbaka. Druserna, några grupper ska liksom avväpna sig och så. Men jag tror inte det kommer hålla den här gången heller egentligen. Eller på något sätt. För det är också då att det finns olika fraktioner inom den här gruppen druser. Vi har ju pratat lite om dem förut när i samband med rollen de spelade i Israel och med Hezbollah. För att Hezbollah sköt ju raketer eller vad var det som landade på en fotbollsplan där drusiska barn dog och då så var Israel så, nu måste vi försvara druserna så nu ska vi liksom slå till mot Hezbollah som hämnd för det här. Och då pratade vi lite om liksom vad druser är, men bara jättekort recap så kan man säga att det är liksom en abrahamitisk religion som har växt ut från islam men har ju blivit så egen att man kan väl diskutera ifall de är muslimer längre eller ifall de är drusisk religion, en helt egen religion liksom. Och de betraktas ju ibland som muslimer men ibland också som, alltså utav då kanske mer hardline islamister och så som kättare liksom. Så att det finns också en sån dimension i det att liksom druserna är de här, vad heter det? Då, att man är avfälling liksom eller så. Men ja, då Israel har ju också då sagt att ja, det är en minoritet vi skyddar även i Syrien för att de finns i Israel också. Därför så har vi liksom någon sorts claim på att skydda dem i andra länder. Det är lite så någon sorts rysk imperiell logik på något sätt att liksom överallt där de finns har vi också rätt att verka då på något sätt. Och då finns det väl lite blandat, alltså det verkar som att det finns liksom två huvudsakliga drusiska fraktioner. Och å ena sidan så finns det liksom en religiös ledare som är kopplad till Suida, hur man nu uttalar det, Military Council. Och så finns det en annan religiös fraktion som är kopplad till den här rebellgruppen, eller då, vad heter de? Men of Dignity heter de, va?
Ja, Men of Dignity är en av grupperna.
Ja, precis. De som är kopplade till Men of Dignity har ju, är liksom kopplade till på något sätt upproret mot Assad. Medan de som är kopplade till Suida Military Council var ju alltså pro-assadister fram tills han föll i princip. Och nu då så verkar de ju mer på något sätt aligna med Israel på något sätt. Eller liksom i alla fall vilja ha det stödet från Israel. Så det är ju en ganska rörig konflikt såklart. Liksom att man kan tänka sig att de här drusiska grupperna drar åt olika håll. Men när de hamnar i konflikt med beduinerna så kanske de enar sig på något sätt ändå. Men sen så igen då, när antingen Syriens regering eller Israel på något sätt ska reda upp det eller liksom lägga sig i det, då tar de igen olika fraktioner och liksom jag tycker det verkar som att de här Men of Dignity-fraktionen är de som hela tiden driver på för de här förhandlingarna och överenskommelserna, medan den här andra gruppen, Military Council-gruppen, verkar mer säga, ja, vi går med på det, och sen så går de ut och förkastar det liksom timmarna efter, och sen så återupptas det här igen på något sätt. Ja, jag kan säkert ha missat massa viktiga nyanser i det här, för jag har bara läst på idag om det liksom, eller så, men det tror jag är bilden i stort på något sätt.
Ja, alltså det pågår ju strider fortfarande, och de har ju brutit ut igen, och jag vet inte, det är liksom, jag tänker att det finns ett par olika intressanta spår här man kan prata lite om, och den ena är väl liksom, hur ska man förstå Jolani, eller vad heter han nu mera? Al-Sanara. Ja. Liksom regim och förstå vad det som händer i Syrien, men framförallt ur ett geopolitiskt och större perspektiv. Hur ska man förstå Israel, hur ska man förstå Turkiet och hur ska man förstå USA i det här?
Ja, absolut.
Och kanske i förlängningen måste man ju också prata om, liksom, eller med det hänger ju det ihop då, framtiden för Syrien och hur kurdernas, eller då PYD eller SDFs framtid ser ut. Du nämner ju Military Council här, de utropade ju sig som en del av SDF.
Ja, men har det inte varit lite fram och tillbaka på det på något sätt också? Ja, ganska oklart liksom. Ja.
Och det är ju mycket med minoriteterna i Syrien. Det är ju en dominerande liksom 90% i sunnitisk, arabisk majoritetsbefolkning. Och sen har man ju de här mindre etniska grupperna. Och det har ju varit liksom relevant för det syriska inbördeskriget. Och på många plan. Men en central del är ju att familjen Bashar...
Var alla viter,
ja. Tidigare i år och i slutet av förra året så har det ju varit brutala massaker mot alla viter och stridigheter mellan då den, liksom den nya regimen och kanske alltid inte 100% koordinerat med den nya regimen utan snarare av de liksom politiska krafterna som finns. Man ska komma ihåg att HTS är ju liksom är ju en av väldigt många väpnade grupper, så var ju det den dominanta kraften som inte hade ett 100% liksom supermaktstöd eller regionalt supermaktstöd direkt, ska sägas, även om de i perioder fick understöd av Turkiet.
Ja.
Och att alaviterna då som den etniska minoritet som var liksom delvis förfördelad under Bashars styre, den liksom, jag vet inte, alltså, min poäng är inte att försvara det här utan kanske snarare säga att det här är liksom en ganska organisk process där den här
Absolut.
Typen av våld uppstår. Framförallt efter ett blodigt inbördeskrig och framförallt efter en lång diktatur. Där liksom olika människor med olika sår och hat som växer fram. Och när makt är centrerat runt etnicitet så är det ju också naturligt så att liksom svaret också kretsar runt etnicitet. Med det sagt så är ju liksom många av de hundratals alaviter som har blivit slaktade av den nya regimen eller liksom de grupper kopplade till den nya regimen är ju inte på något sätt skyldiga för det som har skett. Druserna är ju en annan grupp som du beskriver som finns i Libanon och i Israel och på ockuperade Golanhöjderna. Hade inte samma position gentemot centralmakten som alaviterna. Man kan väl också säga att under inbördeskriget så spelade de liksom på sidlinjen, liksom rörde sig, delar av dem var oppositionella, andra delar var liksom regimlojala eller lojalister. Och när då Assad-regimen kollapsade så har ju det här liksom maktvakuumet uppstått. Där man har de här, alltså för det är liksom ännu mer komplicerat när man säger så här, ja, man har de här beduinerna som de beskrivs som, de här klanerna. Som man då använder som begrepp här. Då ska folk komma ihåg alla de nyanser som finns i det. Utifrån sett, om man liksom är korkad, så tror jag att man tänker på det här som att vi har araber som är sunniter. De är en enhet. Jolani är ju före detta al-Nusra, liksom al-Qaida-jihadist. Och druserna är en etnisk minoritet och därför så ska de liksom rensas av den nya regimen. Och allt som sker är ett välkoordinerat skådespel där beduinerna agerar i Jolanis intresse. Liksom hans utsagor om stabilitet är bara ren 100% bullshit för att egentligen så vill han liksom döda de här människorna eller tvinga dem att bli sunniter. Jag tror att man liksom, den liksom komplexa förståelse du har av de grupper eller tendenser du själv stödjer, eller för den delen av de kulturer eller samhällen du själv lever i, där du förstår de här liksom 100 olika nyanserna och hur det kan finnas motsatta intressen och människor som rör sig eller strömningar och rörelser som går till olika håll, så måste man försöka använda hela hjärnan när man tittar på sånt här och förstå att den komplexiteten finns liksom i alla samhällen. Jolani har inte 100% kontroll över Syrien. Han har heller inte 100% kontroll över den regering eller den regim han företräder. Utan jag tror att det som händer nu är massa olika processer som utspelar sig samtidigt. Vi har det här maktvakuumet som druserna absolut liksom ser möjligheten med att liksom utvidga sin självbestämmande och makt. Alltså inte olikt det kurderna gjorde när Assad-regimen liksom delvis kollapsade in i inbördeskriget. Men man har också, på samma sätt har man också beduinerna som ser sin möjlighet att agera ut. Och det här är liksom, det finns ju en historisk spänning mellan de här grupperna.
Ja, det är absolut. Men det finns ju också en historia av liksom samlevnad mellan de här grupperna. Ja, också. Alltså,
För de är inte grupper liksom, de är ju människor.
Absolut.
Så det finns ju liksom spänningar som har uppstått. Ja, men du har lite kriminella beduiner som rånar grönsakshandlare. Och när druserna, inte heller som helhet, utan när man rånade grönsakshandlarens vänner och familj, blir informerade om att han har blivit rånad, förnedrad på etnisk grund, allvarligt skadad. Han blir inte mördad, den här grönsakshandlaren. Så bestämmer de sig att vi ska få tillbaka hans prylar. Och sen utvidgas liksom konflikten för att fler och fler personer dras in i den och drar ju sin energi ur de spänningarna och det maktvakuumet som finns.
Men alltså, sen så om Yulani och så, tänker jag också, alltså man kan ju också se liksom en spänning mellan på något sätt, okej, vi har det här landet med massa olika grupper och vi har haft massa olika stridande grupper som liksom har varit del i det här upproret mot Assad och så, och nu kom HTS på något sätt och gjorde pushen och välte Assad och liksom har ledarrollen så här. Vad gör man då? Antingen kan man ju då vara så, nu är vi de nya som bestämmer, vi bestämmer allting, alla ska bara lida, lägg ner era vapen, underordna er liksom. Eller så kan man ju också vara då så här, nu ska alla enas och vi ska ha en stor samregering och alla ska bli respekterade och sen så ska vi liksom bygga ett enhetligt Syrien där alla får plats liksom, på något sätt. Och i båda de strategierna så finns det ju liksom möjligheter att lyckas och förlora på något sätt. Det är såklart ifall du bjuder in att alla ska få ha någonting att säga till om, så får du ju mycket mindre möjlighet att genomföra beslut liksom, för att du har, ja, alla kommer inte komma överens och du kanske underbygger styrkan i alla de här fraktionerna så att de liksom känner sig så empowered att de försöker uppnå mer självständighet eller ta en större bit av kakan själva liksom, medan såklart ifall du vill vara den här makten som bara dominerar alla så kommer du ju få motstånd mot det, och är du inte tillräckligt stark så kommer det ju falla samman och det kommer bara bli inbördeskrig igen liksom mot regeringen. Och jag tänker att Gulani-regimen på något sätt säger hela tiden att de vill göra väldigt mycket så allting ska vara väldigt inklusivt. Men ser man till den här konstitutionen och sånt som bestämdes, så verkar det ganska mycket vara maktkoncentration som är formulan de jobbar med i alla fall. Liksom. Och så då får man ju fundera på, är det bara fina ord eller är det en faktisk ambition som man faktiskt inte kan lyckas genomdriva för att man har liksom inte verktygen att uppnå det? Ja.
Ja, men så det är också... drivkraften är väl också bara att liksom sitta kvar vid makten.
Absolut, såklart.
Och jag menar, det, han bara för att Assad är borta så innebär inte det att Gulani Al-Shaharas kommer att sitta kvar. Utan
nej.
The Game of Thrones är inte över.
Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder.
Det vill jag liksom ändå ha sagt så att man kan liksom tänka på det när man pratar om de här sakerna. Sen är 100% så att det inom HTS, och kanske just Gulani själv, hyses liksom extrema jihadistiska fundamentalistiska föreställningar om liksom avfällningar och så vidare. Och det här är ju någonting som regimen själv i Syrien har fått deala med, eftersom att det då såklart kommer ut liksom filmklipp på några olika säkerhetsstyrkor då, alltså ja, vad ska man beskriva, polis eller militär kopplat till centralmakten ger uttryck för den typen av saker i uniform, i liksom militär eller polisiära fordon. Och så har ju några av dem fått gripas då, för det krävs ju lite om du nu ska ha den här.
Men nej, jag pratade om det. Jag kanske också ska säga då såklart att det verkar också som att de faktiskt upprättar någon sorts ordning. Det är inte bara det här liksom rövarbeteendet, utan det verkar finnas att de faktiskt försöker utföra en polisiär funktion och lugna ner den här konflikten också. Liksom. Så det är ju båda de delarna.
Ja, allt det här
är en jättekonstig blandning.
Och så, ja. Sen så avrättar de ju folk genom att kasta ut dem från balkonger. Jag såg en film precis på min skärm bredvid mig. Allt det här händer samtidigt. Och en liksom detalj i detta som är intressant är ju lite hur de spänningarna, som stridigheterna som skedde tidigare år, började. Alltså, för det var ju också i april sammandrabbningar. I april så går det ut ett meddelande, radiomeddelande, som tillskrivs Marwan Kivan, som är liksom en framträdande drusisk lärd man. Han har ju förnekat att det är han, och de utredningar har också kommit fram till att det inte är han. Men i det här meddelandet så är det så här typiskt, man förelämpar profeten Mohammed, det är liksom så sekterism. Aha. Liksom.
Det är konstigt för att de också är ju typ muslimer, så varför skulle han göra det liksom? Alltså, det är jättedålig syops.
Det där snåriga islamologspåret ska vi inte dyka ner. För ett problem med druserna är väl att typ stora bitar av deras religion är väl typ helt hemlig. Då är det så här, det här radiomeddelandet går ut, det är uppenbart fejk. Vem är det som ligger bakom det? Det är också så att södra Syrien är ju den delen av Syrien som typ Israel har krävt ska vara demilitariserad.
Precis.
Så liksom, det har ju också funnits en typ av maktvakuum där. Och sen har man ju då, precis som du beskriver, ett Israel som skickar ganska många dubbla signaler om situationen i Syrien. Assad var ju liksom deras stora fiende. De har ju bedrev ju en bombkampanj länge, även om de aldrig liksom direkt intervenerade i syriska inbördeskriget. Utan de, liksom, de bombade framförallt olika luftvärnssystem och sen så då vapenförsändelser och lite riktade mord. Men det var ju tydligt att Israels plan var att låta det syriska inbördeskriget liksom ha sin gång på något sätt. Och att, att kanske läget av att ingen part vann var den föredragna situationen för dem. Det låter ju extremt cyniskt och konspiratoriskt, men jag skulle säga att det som har skett efteråt tyder ju på att det kanske var deras liksom, plan. För sen när Assad föll, då kanske man tänkte att men här har liksom, nu har ju den stora fienden fallit, och framförallt då att Iran tappade sitt fotfäste i Syrien, och det försvårar ju för Hezbollah genom liksom transfer. Syrien agerade som transferland både för vapen och för andra saker. Och när Assad faller så sätter ju Israel igång en ganska intensiv bombkampanj mot Syrien. Där de slår ut militär infrastruktur och krigsmateriell i stor skala.
Framförallt kanske då tyngre vapen och så här strategisk, eller kanske inte strategisk, men alltså raket och robotgrejer, va? Som att man på något sätt gör det ännu mindre till en riktig militär och ännu mer till att det bara blir som milisbeväpningen kvar på något sätt.
Absolut. När den här konflikten bryter ut så är Israel ganska snabba på att inte intervenera fullskaligt, men liksom se till att vikta situationen. Och kombinerat då med det politiska, liksom, politiska pressen på regimen i Damaskus genom att liksom börja bomba. De bombade väl också presidentpalatset. De bombade kanske inte presidentpalatset så mycket som liksom någon typ av varningsbombning, om man kan beskriva det på det sättet. Det som sker mot försvarsministeriet är ju av en helt annan kaliber. Och
absolut.
Internt i Israel så finns det ju också en press. Alltså man ser ju druser som har ut och protesterat i Galileo, och man har druserna i Galileo ser ju sig som israeler, medan de på ockuperade Golanhöjden i större utsträckning ser sig som syrier, vilket de ju de facto är, med ockuperade syrier. Men det liksom politiska pressen att intervenera från Israel har ju lyfts av det drusiska samfundet i Israel.
Samtidigt som vi har ju den här situationen med Israels liksom landgrab av Syrien runt Golanhöjderna, så det finns ju ett tydligt intresse också av att liksom, Syrien får inte ha någon militär just där vi har tagit delar av syriskt territorium, inte bara Golanhöjderna då sedan länge, men också nu att de har utvidgat det liksom. Man ser också det egenintresset i liksom, vill de försvara det här extra territoriet de har tagit, vill de utvidga det ytterligare, då är det ju helt i linje med att det är instabilt där och att de lyckas pressa Syrien till att inte ha någon egen militär i området. Liksom.
Och sen har vi ju liksom, och även då inne i Syrien så har man ju då till exempel Hikmat al-Hijri som är en av liksom de lärda, eller en av de liksom ledarna för det drusiska samfundet i Syrien. Och han har varit väldigt tydlig med att liksom, eller bett både USA och Netanyahu och Saudiarabiens kronprins om att liksom intervenera i konflikten. Och av det jag kan se pågår just nu så verkar det framförallt vara de som fortfarande strider. Liksom. Men
ja, precis. Han är ju den här då.
Han var ju tidigt liksom en anhängare av Bashar al-Assad, eller liksom stöttade den under inbördeskriget, för att sedan liksom backat bort från den positionen över tid. Det är liksom det politiska läget vi har nu, och det här är ju intressant, för det finns ju också tydliga tecken på att USA försöker pressa Israel att inte eskalera den här situationen. För att ur ett amerikanskt perspektiv så skiter de ju i vem det är som styr Syrien så länge det inte är deras fiender. Och de verkar ju ha hopp om att kunna få ytterligare en allierad i Mellanöstern i stil med Jordanien eller Saudi. Och för att det ska fungera så krävs ju det liksom en stabilisering av landet. Medan Israels linje mer verkar vara en defragmentering av landet. Liksom. Nej, men jag tänker verkligen att det, liksom, det viktiga här att tänka är att det är ett jättekomplicerat geopolitiskt spel. Intressant nog så verkar ju Turkiet inte intervenera på något sätt i det här som är synligt i alla fall. Som förutsätter ju att det sker liksom massa dialog framförallt med Israel bakom stängda dörrar. Och jag förstår att druserna är oroliga över den nya regimen. Och liksom deras möjlighet att få leva i en någorlunda rättvis och säkert land. Och det är ju självklart att det är en av bakgrunderna till varför det här händer. Sen så är det ju liksom det som det kommer ut film på som sker, som både begås av säkerhetsstyrkor, beduiner och druser, är fruktansvärt brutalt. Och kommer ju liksom nog vara svåra sår att läka på lång tid. Det är liksom, det är mycket...
Ja, massaker, rena avrättningar och ja. Allt vidrigt man kan tänka sig. Ja.
I förra avsnittet så snackade ju vi en del om båtar. Det var liksom början på ett litet Kina-hål jag ramlade ner nu under min semester. Och det fångade mitt öga att biltillverkare i USA och Europa har börjat få problem med ett annat intresse jag har haft på senaste tiden. Rare earth elements.
Just det.
Sällsynta jordartsmineraler. Det visade sig att bilindustrin, både EU men framförallt i USA, beskriver liksom en dag-till-dag tillgång på de här mineralerna. Allt det här hänger liksom ihop med handelskriget mellan USA och Kina, vilket nu då börjar få liksom riktiga effekter då. Som även är på liksom en kinetisk dimension, alltså där det faktiskt nu direkt påverkar det här liksom förmågan till vissa produkter.
Inte bara börsen som studsar upp och ner, utan nu är det faktiskt, vi kan inte tillverka det här för vi har inte grejerna liksom.
Nej, men exakt. Då var det ju så att Trump gick ut med sina tariffer, och ett av svaren på de här tarifferna, det var att Kina gick ut och är så här, här är 7 stycken rare earth elements som, de är liksom inte, det är inget exportförbud till USA. Utan de har liksom skapat en byråkrati runt det som saktar ner försäljningen och är komplicerad. Och nu gäller de 7 nya då. Det finns ytterligare ett gäng som har varit belagda med restriktioner sedan tidigare. Det handlar om samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, skandium och yttrium. Och yttrium är väl strikt inte en rare earth element, utan någon annan, grej. Men de brukar räknas med, och det här verkar ha med typ hur många atomer det är i dem, eller något liknande. Skit i det. Det finns ju då, lite beroende på hur man räknar, men 17 stycken rare earth elements. Som man ju har till att göra massa så här techno-babble-prylar.
Rättskort och grejer, eller något liknande.
Ja, men liksom du ska...
Kondensatorer, ja, det, kanske.
Nej, men det är liksom polermedel för glas.
Jaha, okej. Okay.
Radioisotopbatterier. Viktiga komponenter i kärnreaktorer. Kontrastmedel. Det är liksom verkligen bara så här, laserutrustning. Kärnreaktorer, lasrar, röntgengeneratorer. Ja.
Blanda med aluminium så får du skandium, aluminium som tydligen är del av stridsflyg, till exempel en MiG-29. Min Wikipedia-uppslag här.
Ja, vi kan komma lite till stridsflygen. Samtidigt som det här skedde, de gjorde de här, så skapade de också en lista på 16 amerikanska företag på en exportkontrolllista och begränsade deras möjlighet att få tillgång till det som kallas för dual use. Alltså produkter som både kan användas i den civila eller den militära. Liksom. Vad tror du de här 16 företagen hade gemensamt?
Att de höll på med rare earth minerals på något sätt.
Nej, det gör de inte. De producerar saker. Jag kan läsa upp vad de heter. Lockheed Martin.
Okej.
Raytheon Missiles and Defense. General Atomics. Aeronautical Systems. General Dynamics Land System. Och så vidare.
Ja.
Och rätt mycket kopplat till rymden, ska sägas också. Av de här 16 företagen så är 15 direkt militära. Och vi behöver liksom inte gå igenom alla de här, vad man liksom har de här olika rare earth elementsna till. Men om man tittar på de som har blivit begränsade nu, så samarium används för optik. Gadolinium använder man till liksom ledare. Terbium, magneter och ja, grön fosfor för den delen. Men framförallt till magneter. Dysprosium använder man i det som heter, man förstärker NDFEB, även det finns säkert ett ord för de här som är NDFEB, som är verkligen en sak i centrum. Neodym, vet du vad det är?
Är det med jättestarka magneter av, eller?
Exakt, och de här NDFEB är liksom man använder flera olika mineraler och så gör man de här supermagneterna. Och neodymmagneter är liksom essentiella för i princip hela krigsindustrin. Lite mer avancerade robotar, alltså Tomahawk, jaktrobotar, alla stridsflyg, alla elbilar, alla, alltså de används i liksom i princip allting som har ett styr, någon typ av styr, intern styrmekanism. Behöver du såna här magneter till om så fort de blir lite mer avancerade. Och de här magneterna är liksom den Achilleshälen kopplat liksom där det här liksom handelskriget har riktiga effekter. Bara för att liksom sätta då liksom i perspektiv så är det en F-35 behöver ungefär 500 innehåller 500 kilo rare earth elements. En DDG-51 jagare så är vi liksom uppe på 3000 kilo rare earth elements. Och på de här ballistiska robotar i båtarna så är det liksom 4-5000 kilo rare earth elements. Så det är liksom ganska stora mängder som behövs. Och ett jätteproblem, vem producerar de här?
Du frågar mig det, då tror jag att det är Kina kanske.
Vi pratar alltså 60-70% av all brytning i världen kontrolleras av Kina. I vissa av de här tunga rare earth elements, HRE, så pratar vi liksom om att Kina bryter 70% och processerar 99%. Så de liksom fullständigt dominerar marknaden. Om man då inte kan producera modernt krigsmateriel utan de här, så är det ju ett riktigt militärt problem för USA. Och USA höll ju på att bomba Yemen ett tag och sen slöt de någon typ av separat fred med Yemen. Eller med Al-Ansar då, eller med Houthi. En av sakerna som föregick det var ju att en general på Centcom gick ut och sa vi kan liksom inte bomba i den här takten. För vi börjar använda upp, vi börjar få ta vår Stilla Havs liksom, lager nu. För vi kan liksom inte producera i den takten vi gör av med. Och en av flaskhalsarna kopplat till detta är då olika typer av jordartsmineraler som det är brist på. Och då kommer man tillbaka till, vi pratade om Chips Act för ett par avsnitt sen. Om hur man liksom USA har ett problem att Kina dominerar halvledarproduktionen, mikrochipproduktionen och att Taiwan är typ den enda västtillvända som har en riktig produktion av det. Och att USA försökte ta hem den typen av produktion och att det inte riktigt hade gått. Det här är liksom, nu är inte titan en rare earth element men det är en sån, så kallad kritisk råvara. Det var ju lite samma situation när kriget i Ukraina bröt ut. Eftersom att Ryssland står för en otroligt stor del av titanproduktionen i världen. Och att USA blev tvungna till att liksom börja hitta en annan väg. Det lyckades de med, ska sägas. Och USA har liksom en produktionskedja av titan idag som verkar mätta deras behov. Och nu är liksom situationen densamma fast när det kommer till de här sällsynta jordartsmineralerna. USA har ett företag som producerar, som bryter sällsynta jordartsmineraler i USA. Och det är ett företag som heter MP Materials. Och det är lite spännande. Det gick i konkurs 2015. Den tidigare ägaren, Molly Corp, som ägde den här gruvan tidigare. Och det är liksom ironiskt att tänka sig att ett företag som äger den enda sällsynta jordartsmineralsgruvan i USA gick i konkurs 2015. Du berättade att världsläget var lite annorlunda då.
Och att det är billigare arbetskraft i Kina, berättade det väl också?
Ja, men precis. Vi kommer väl lite till varför det har blivit så här. Men då, ett företag gick in, man gick in och köpte upp det här. Folk gick in och köpte liksom som aktier i det. Bland annat gick Chang'e Resources in och köpte aktier i det, som är alltså ett kinesiskt mineralbrytningsföretag, gick in och köpte aktier i USAs enda mineralgruva. Men i takt om att liksom stämningen har blivit sämre mellan USA och Kina, så har ju USA fattat att de måste ju inte bara komma igång med att bryta de här jordarterna, de måste ju också börja producera slutprodukten. Och det här ska man komma ihåg då, att det vi pratar mycket om Trump kopplat till det här, men det här föregår Trump. Alltså Biden satt ju också, så många av de liksom handelshindren, jag nämnde att det fanns andra jordartsmineraler som var begränsade sedan tidigare, och det har ju varit som svar på Bidens tariffer mot Kina. Och specifikt tariffer på jordartsmineraler som Biden satt under sin mandatperiod. Den här gruvan då, och den produktionsanläggning de ska bygga till, är det intressant eftersom att typ första gången sedan andra världskriget så har Pentagon gått in och köpt aktier i gruvan. 15% tror jag till och med, så de är en av de största ägarna. för att kunna, alltså som en strategisk reserv, en strategisk industri, för att kunna i händelse av liksom instabilitet på marknaden ändå kunna säkra att det här företaget lever vidare. Så man har den här gruvan och den ska utvecklas. USA föreställer sig att den här liksom ska kunna bli en av världens största, både då brott av jordartsmineralerna, de här säljs inte jordartsmineralerna, men också att man ska kunna göra slutprodukten, och man investerar liksom miljarder i att få igång den här industrin. Och det är dessutom så att, jag tror att Pentagon har gått in och sagt, vi köper allt ni producerar de första 10 åren.
Okej, bra deal.
Så de har liksom gjort en beställning. Men även då om man tittar på vad innebär det här? Då är det så att, innebär det här att USA liksom kommer kunna lösa det på samma sätt som de gjorde med titanen? Att liksom, ja, helt enkelt kunna producera så pass mycket att, och hitta andra vägar som gör att de inte är beroende av Kina längre. Och det ska sägas att Australien har lite gruvor, så det finns liksom gruvor på andra ställen. Och jag tror att Australien är den som är störst i väst, om jag inte missminner mig, alltså, med faktisk produktion. Men det är så att om Empire Materials industri kommer igång, och liksom som de föreställer sig att den här liksom magnetproduktionen, för det kommer framförallt kretsa runt magneter som jag förstår det, så väntas de inom de närmaste åren kunna producera ungefär 1 000 ton neodymmagneter per år. Hur många ton tror du Kina producerar idag?
43 000.
Ja, det är 300 000 ton.
Okay, ja.
Så att liksom produktionsmässigt är det liksom helt olika. Även i föreställningen 2028 som man pratar om, där de ska förhoppningsvis vara igång. Och här tänker jag att man ska komma ihåg Chips Act lite. Alltså så här, bara för att man häller pengar på någonting så innebär inte det att det liksom know-howet finns där eller att man kan få igång den. Och precis som vi pratade om i förra avsnittet, så är ju ett problem kopplat till kapitalismen. Alltså att det här, den här liksom typen av produktion man pratar om, det är ju gruvarbetare och liksom storskalig industri. Och det verkar vara någonting som USA har viss liksom problem med att skapa, liksom, få fram arbetskraft till. På samma sätt som de beskriver ett stort problem kopplat till flottan, om att liksom kunna helt enkelt fixa svetsare eller motsvarande. Här någonstans så är det ju att USA på något sätt förlitar sig på, eller tvärtom, att USA inte kan förlita sig på marknaden. För ur ett marknadsperspektiv så är det ju idiotiskt att köpa de amerikanska magneterna. Utan liksom anledningen till att de här industrierna, eller varför de 2015 konkade, var ju för att det helt enkelt inte var liksom en bra ekonomisk deal att göra det. Men att tarifferna och liknande kanske skapar liksom, alltså det kan också vara en poäng för USA att skapa en dålig situation för marknaden, så att marknaden behöver köpa de amerikanska produkterna istället.
Då undrar man ju hur utvecklingen kommer vara framöver, liksom ifall Kina kommer ytterligare försvåra exporten, liksom, eller ifall det är en del av bara tariffkriget, liksom, eller så. Alltså, tror du att det är mer ett svar på liksom, att tvinga Trump och tidigare då Biden och så, men att tvinga USA att släppa sina handelshinder mot Kina, eller tror att man faktiskt också har som idé att man ska liksom sänka deras militärindustri genom att begränsa utflödet ur Kina av de här mineralerna?
Spontant så tänker man ju att kan inte vara så att Kina förstår det militärt. Eftersom att då hade man ju inte kokat grodan långsamt.
Nej, precis. Då hade man hållit USA beroende och bara, jaja, vi kan exportera allt till er. Tills en dag då man exporterar noll och då så kollapsar man deras liksom,
ja, precis, industri. Tills att de inte kunde hålla lager i alla fall. Medans, alltså, är du med?
Ja.
Det hade man väl ändå gjort. Men samtidigt så tror jag att ur Kinas perspektiv så handlar det väl också om att ifall de slutar förlita sig på att kunna sälja alla de här produkterna till USA, så gör de sig också mer självständiga över tid. Så på samma sätt som att USA lär sig anpassa sig efter liksom skakningar i produktionskedjorna eller försörjningslinjerna, så blir också Kina mer, anpassas ju också Kina för att hantera att USA inte är den huvudsakliga köparen av de här produkterna.
Just det, de diversifierar sin, liksom, sin kundstock på något sätt genom att göra så här.
Ja, de tvingar de kinesiska företagen att göra det. Men det är också en situation där de begränsar dem utan att vara en direkt krigsförklaring. För hade de varit så här, vi bara säljer ingenting mer till er, då tror jag ändå att, alltså, då är det ju krig i någon mening. Så de gör ju också i en situation där alla rustar, så gör de USAs rustande svårare. Vi har ju pratat mycket om de här siffrorna, men jag menar, det är ju Kina, en analys av Central Strategic International Studies, så producerar ju Kina liksom 6 gånger så mycket krigsmateriel som USA. Så även om gapet är fortfarande enormt stort mellan, mellan USA och Kina, så tar ju Kina in på det gapet hela tiden. Och kan de då sakta ner USA utan att liksom direkt skapa en väpnad konflikt där USA liksom känner sig tvingade att använda gunboat diplomacy för att öppna hamnar igen, eller vad det kan vara. Och att de också ser att liksom det världsläget heller inte är så att USA kommer som sluta använda sina vapen, utan tvärtom så ökar det. Trump verkar ju vara sur på Putin nu till exempel, vilket ju har gjort att USA har släppt igenom stöd igen till Ukraina.
Ja, det är ju roligt alltså att läsa Trumps kommentarer om det där. Där han bara är så, nej, Putin bara ljuger ju hela tiden. Han är inte alls, han säger massa snälla saker, men sen så gör han tvärtom. Men ja, man kanske också får tolka det som att han, i alla fall att hans rådgivare inte riktigt är så blåsta, utan att det kanske är strategiska skiften fram och tillbaka liksom, snarare än att han bara har kommit på att Putin har lurat honom och nu blir han arg liksom. Men det, är ju, det finns ju ändå någon så här sjuk humor i Trumpen här liksom, helt liksom oanandes när folk smickrar honom, att de gör det av egen intresse och inte för att han faktiskt är världens bästa ledare liksom, och så,
ja. Ja, men precis. Och det verkar ju vara fortsatt fritt blås för Israel att använda amerikansk krigsmateriel till folkmordet. Så jag menar, USAs lager verkar ju liksom...
Inte vara helt slut.
Nej, det är inte slut, men jag menar, de tar ju fortfarande av det, så att säga. Och kan Kina då sakta ner produktionstakten genom att skapa flaskhalsar, medan Kina inte verkar spendera eller använda upp sina lager, så kan ju det här gapet mellan dem sakta... Kan det ju då fortsätta minska, så att säga, över tid.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Ta det lugnt där ute i solen.
Ja, tack så mycket för det här sommaravsnittet. Hoppas ni inte har bränt er alldeles för mycket.
Ifall ni vill kan ni följa oss på olika sociala medier, såsom Instagram, där vi heter eld.och.rörelse, eller Facebook, där vi bara heter eldrörelse. Du är också aktiv på social media, till exempel en Blue Sky.
Ja, där heter jag Martin Hansson. Och du är också aktiv på social media. Till exempel Blue Sky och Twitter. På Twitter heter du @slukhall. Och på Blue Sky heter du Myran Andersson.
Det är sant, men jag är fan inte så aktiv längre. Alltså. Det är lite skönt.
Är det så?
Ja.
Med katterna.
Ja, precis. Ja, men du har det gött på fortsatt semester. Så
ja, ha det fint.
Återkommer om två
så
veckor.
Så hörs vi och ses vi.
Mm. Hej.
Hoppas du inte blir sjuk.
Ja, tack.
Hej.
Hej.
Och kombinerat med att du inte verkar klippa dig på år och dag, så ser du fan helt jävla galen ut alltså.